Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I Sverige så är vi nästan bortskämda med starka varumärken som inte bara gör slitstarka produkter för att njuta av vår natur utan som även tar sitt ansvar för de fotspår som konsumtion tveklöst lämnar på vår planet. Det senaste varumärket som fick in en mycket tung utmärkelse för sitt miljöarbete är det Göteborgsbaserade företaget Icebug. Jag tog tåget ned för att möta upp med företagets vd och medgrundare David Ekelund för att höra storyn bakom Icebug och inte minst för att höra varför just de har blivit uppmärksammade av självaste FN då de blev världens första skoföretag inom outdoorbranschen att redovisa klimatpositiva koldioxidavtryck. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 202 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Rak i ryggen.
Rak i ryggen, det säger någonting om dig som person och dig som företagsledare. David Ekelund, rak i ryggen.
Rakryggen,
precis. Vilket fantastiskt labb ni har. Har ni svarat ute på en 20-30 minuters blev runtdragen av Magnus Karlsson på Icebug-spåren? Berätta om var jag har sprungit någonstans.
Jag tror att du sprang upp här i Bokedalens naturreservat som är bara en minut från dörren. Mm. Och där är det uppe i bokskogen. Och kanske så är det så att vitsipporna har exploderat redan.
Inte exploderat, men de börjar pyra.
Är det någon dag kvar?
Det är någon dag kvar.
Så den här tiden på året är ju bokskogen fantastisk. Mm. Med just den här skira grönskan som blir. Och sen så är det ju lite blandning. Det är ju lite barrskog och lite fina mossiga stigar där uppe. Och
klippor. Också. Jag tänkte ju direkt klättring.
Ja. Det finns ju mycket granit runt om i Västsverige. Ja. Så det finns mycket klättring. Utby är ju ganska nära här. Men det är ju samma berg.
Jag var lite blown away kan jag säga. Alltså jag hade inte riktigt förväntat mig den klassen på löpning som det var. Det var verkligen superfint.
Ja, men det är kul. Jag faktiskt nog ändå känner jag undvikit att bli hemmablind här. Jag tycker det är grymt att komma ut varje gång. Och det var ju också ett väldigt medvetet val. Nu blev det kanske lite bättre än vi tänkte när vi flyttade hit för 2,5 år sedan. Men det var ju verkligen en del av kravbilden. Bra lunchlöpning.
Så, det har du lyckats med.
Ja, bra lunchlöpning och självklart ett kontor man kan jobba bra i som vi känner representerar varumärket bra. Och sen också lätt att ta sig från stan med kollektivtrafik.
Och jag har ju provat på nästan allt av det. Jag har lunchat med er, jag har sprungit med er och jag tog mig hit från T-centralen och det var görsmidigt.
Precis, och nu ska du jobba lite också.
Och nu ska jag jobba lite också, precis. Så att jag är som testpilot på allting här och det funkar.
Ni har jobbat bra.
Men sen är ju verkligen ja, men de stigarna det här runt om, de är väldigt fina. Det är väldigt kuperat, det märker man också. Mm. Vart man än springer så kommer det att bli en backe som är rätt ordentlig ganska snabbt. Men det är också den feedbacken vi har fått när vi har ju ett lopp här, Backyard Trail, där vi just har ingången om en välkommen till vår testlab i skogen. För det är ju väldigt många olika varianter på grepp man behöver få här på att hålla klippor och grenar och i mossan och lerbackar och sådär. Så det är verkligen ett fantastiskt testlab på det sättet.
Man kan säga Kilian Jornet, han blev ju inte den han blev om man inte hade vuxit upp lite, så att säga, kuperat.
Nej, så är det väl.
Men hur långt befinner vi oss ifrån där du kommer från, dina rötter? Vad hittar vi då någonstans?
Det är inte jättelångt egentligen. Jag är uppvuxen i Gunnelse som är en del av Angered. Och det är ju, här är vi ganska rakt öster om Göteborg. Och Angered är ju nordost om Göteborg. Så om man tar, om man åker lite längre, eller rättare sagt, om man vandrar, Bohusleden går ju förbi här. Så om man vandrar den etappen som är härifrån till Angereds kyrka, då kommer man till Gunnelse. Så det är 1,5 mil genom skogen. Så är det där jag är uppvuxen.
Det är lite fint ändå liksom att du, inte bara att du har det här företaget nu så pass nära hem, utan det är så pass nära på en löpbar led.
Ja.
Det är väldigt symboliskt.
Ja, jag har nog faktiskt aldrig tänkt på det sättet förut, men det är väldigt nära om man tar sig ut i skogen och går den vägen över.
Hur var du som barn? Vad hade du för uppväxt?
Min mamma var ju alltid designer då, så hon har ju alltid haft en fot in i det som är sportbranschen. Så var min pappa lärare och han var väldigt förtjust i att åka skidor. Så han hade ett eget litet bussbolag, mest för att kunna åka så mycket skidor själv som möjligt på alla lov och sådär. Så det är väl egentligen det som har varit min riktiga outdoor-passion kan man säga, att åka skidor. Och sen så är jag ju uppvuxen nära skogen också. Det var ganska mycket i skogen. Jag hade hund och så när jag var liten.
Men din mamma jobbade inom autobranschen, eller?
Ja, precis. Det var mer skidkläder. Hon hade ett eget skidklädesmärke som hette Freestyle. Wow. Och sen så var det hon som skapade Hang Ten i Sverige. Som var ganska stort. Innan hon växlade över karriär och började jobba med skor.
Wow, ja. Vad häftigt.
Ja. Så jag har varit på alla de stora internationella mässorna redan när jag var liten i Las Vegas och i München och sådär.
Jaha.
Sen så hade ju inte jag någon plan att jobba med henne överhuvudtaget.
Nej.
Eller vara en del av den branschen.
Men vad fanns din liksom... Ja, men då har man ringat in lite grann av vad du var som barn. Vad du gjorde på så att säga, fritiden. Så att säga. Det var mycket... Jag kan tänka mig att det var mycket skog och mycket uteaktiviteter och mycket resor till Sälen och mycket liksom skid.
Ja, vi åkte ju nästan alltid till Alperna då istället. Såklart, det var ju det med bussresorna.
Ja, just det. Det är ju den delen av landet också, så att det blir ju närmare.
Ja, precis. Mm. Det är nästan värt att inte åka norrut utan söderut. Mm. Ja, men sen så har jag har gillat mycket bollsporter, så mycket tennis och ja. Så där. Finns en boll med det ganska roligt i grunden.
Sen löpskorna räddade dig från bollsporten kan man säga.
Så är det. Först krogen och sen löpskorna.
Men vad ville du bli liksom? Vad hade du för förebilder och drömmar?
Jag hade väl inte några sådana superstora förebilder och drömmar förutom fotbollsproffs i späd ålder. Jag tänkte att jag skulle bli miljonär. Det var min approach. Jag var inte så sugen på att jobba, men mer...
Get rich or die trying.
Eller i alla fall get rich. inte kämpa så hårt. Det var kanske en skön livsstil, tyckte jag, att ha pengar.
Ja, det var smart.
Så det var väl det. Det enda jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg något så här tydligt yrke sen. Sen så blev det så här, man styrde en bana genom gymnasien och sen universitetet.
Ja, men vad var det som dikterade den banan då? Vilka liksom, vad var det för intryck? Vad var det för bollar du sprang på så att säga?
Ja, men jag var ju nog intresserad. Jag har nog alltid haft ett ganska stort samhällsintresse och någon vilja av att påverka världen.
Mm.
Och sen rent krasst så var det så att jag också gjorde högskoleprov och fick väldigt bra poäng. Och då blev det lite så att då blev det naturligt att då ville man söka sig till utbildningar där det var väldigt svårt att komma in.
Mm. Mm.
Inte för att nej, det kanske egentligen var det man ville, men då blev det liksom, då tajtade det till.
Det finns ju onekligen någon slags connection däremellan så att säga.
Ja, som är ganska konstig egentligen.
Jo.
Men då blev det journalisthögskolan för mig. Det kombinerade det, så jag alltid gillat att skriva också.
På Victoriagatan?
Ja, eller? Den ligger där i slutet av Sprängkullsgatan är det. Slutet av Vasagatan.
Ja, precis. Just det. Men jag tänker så att din mamma var designer och sådär också. Har du liksom haft... Inbilla mig att du har en hyfsad dos av kreativitet insprängd i dig på något vis, eller?
Ja, kanske. Jag har aldrig gillat att teckna och sådär. Det var ganska många i min familj som har varit duktiga på det. Så det har aldrig varit något. Och inte spela musik har jag alltid också tyckt var ganska sådär tråkigt. Men det är ju skriva egentligen som har varit min mer kreativa ådra. Tills man... Jag har alltid haft ganska svårt för konceptet entreprenör. Tills jag på något sätt började tänka att ja, men det handlar ju då om att skapa någonting som inte fanns tidigare. Så på det sättet så är det en väldigt kreativ sak att driva ett företag och försöka skapa någonting som är precis som man vill ha det. En arbetsplats man verkligen vill gå till varje dag.
Lite intressant eftersom en av nästa punkterna är just entreprenörskap. Men då innan det, när du sa att du hade pluggat journalistik, för det förklarar ju, för nu innan när vi satt och lunchade utanför ert kontor här så kom Janne Josefsson upp på tapeten.
Precis.
Du behöver inte dra hela den storyn, men ändå att du har varit verksam, du har varit inne och nosat på journalistyrket.
Ja, jag jobbade en del som journalist tills man blir, det var ju redan då när jag gick ur journalisthögskolan 94-95, redan då var det ju en ganska usel arbetsmarknad. Så jag körde ju en vända på som vikarie på det som var kvällstidningen i Göteborg då, GT, tills jag blev utlasad. Det blir man efter 11 månader som journalist. Så då hade jag att välja mellan egentligen, ja, men ska jag flytta till Stockholm och göra samma grej på Expressen?
Och bli utlasad i Stockholm istället?
Ja, och bli utlasad där och göra några vändor till. Eller GP hade jag jobberbjudan från också. Och i samband med det så var det min mamma, hennes bästa leverantör från Fjärran Östern, som hade arbetat exklusivt med det företaget hon jobbade på i väldigt många år. De såg liksom sin business med dem krympa lite. Så då frågade de henne, så hon hade sörrat om till skor, om hon ville starta ett företag för att ta hand om den skandinaviska marknaden för dem. Och då har hon alltid varit väldigt duktig på med sin design och kreativitet att göra andra rika. Så då tänkte jag att men då går jag in med lite så smart business sense. Så gör jag mig en, jag startade ett eget företag då som heter Million Dollar Project. Så gör jag $1 million ganska snabbt. Och sen kan jag dra mig tillbaka och då kan jag skriva mina romaner utan att behöva bry mig om det är någon som vill köpa.
Få den nästa liksom.
Ja, precis.
Eller Franska Solkusten eller ja. Något sånt.
Så det var planen.
Och nu sitter du här. Ja, men jaha, vad intressant. The Million Dollar Project.
Ja. Yeah.
Vad hände efter det?
Nej, men det
som... Alltså tanken var att du skulle konceptualisera någonting som din mor skulle kreera.
Ja, jag skulle väl egentligen driva den affärsmässiga sidan av det. Och sen så skulle hon driva det som var designsidan av det. Hon har alltid varit väldigt duktig på att också hitta det som är kommersiellt gångbar design. Så då var ju... Och vi startade och det gick jättebra med att sälja... in-house labels och till andra varumärken. Så tillsammans med den här taiwanesiska leverantören så gjorde vi design, produktutveckling och produktion. Så det gick snabbt.
Skor.
Precis. Och jag lärde mig under resans gång Började med att göra sex veckor på fabrik i Kina, så man fick gå igenom alla stegen i produktionsprocessen och lärde mig det ganska mycket från grunden. Och sen så blev det som hände att ganska snabbt där så märkte vi att dels blev kinesiska fabriker och många med ganska stora statsunderstöd, de blev mycket duktigare på att gå direkt till sådana som är inte sport och den typen här. Och sen så blev kunderna vi hade, de blev ännu mycket mer fokuserade på pris, pressa pris. Och vad det handlade om ganska snabbt var om man kopierade det som var bästsäljare utan att man kunde egentligen bli stämd för det och göra det till så lågt pris som möjligt. Mm. Så då kände vi att okej, om vi ska kunna göra produkter vi kan stå för och vill stå för, då behöver vi starta ett eget varumärke.
Mm.
Och då var det som vi var specialister på var vinterprodukter. Mm. Och i samband med det så hittade vi det var en recension i Runner's World i USA faktiskt, av en triatlet som hade utvecklat en dynamisk dubb i en löpsko för att kunna springa på vintern. Och då tänkte vi att okej, det är inte bara för triatleter som ska springa på vintern, utan det löser faktiskt det största problemet med vinterskor, som inte är att hålla fötterna varma och torra, det är många som gör, utan att man inte ska behöva halka.
Vi pausar där. För där nästa sak du ska säga där är ju, och det var så Iceberg föddes. Så att vi pausar där och återgår till entreprenörskapet. Vad tycker du, vad är bra, vad utgör bra entreprenörskap och företagande? Och så här, varför tycker du inte om, du sa någonting så här, va, men jag tycker egentligen inte om.
Nej.
Begreppet entreprenörskap, eller att du har haft svårt för liksom, ja, jag är entreprenör.
Ja, men det är väl en, det är väl i grund och botten också någon typ av position och välja att se sig själv lite utanför och lite i opposition, tror jag har att göra med det. Men sen så är det ju också, det blir lätt en ganska flosklig upphöjning av entreprenören som koncept.
Mm.
Där man kanske inte tittar på vad det egentligen betyder. Och en bild av, om man ska hårdra det, att det är något väldigt flashigt. Och den bilden har jag lite svårt att identifiera mig med.
Kanske också lite sent 90-tal, lite IT-bubbla-människor, lite så Johan Stell von Holstein-människor som är entreprenörer. Och så här.
Det är en superentreprenör.
Ja, precis. Superentreprenörerna.
Ja, nej, men så är det. Så det är väl lite att skära igenom sånt som man också tycker är lite innehållslöst.
Mm. Så tjusningen för dig då, och det här, den här frågan har du egentligen redan svarat på, så jag får summera ditt svar. Men just det här att tjusningen ligger i att skapa någonting som man kan stå för som inte har funnits tidigare. En produkt som du själv vill ha typ.
Det är ju där det kreativa kommer in.
Mm.
Och också skapa, och det blir också en ganska, på någon, det blir så här, men jag hoppar in i skolbranschen, kan egentligen ingenting. Man skarvar lite, fake it till you make it. Mm. Och så rullar det på och så leker man affärsman. Och sen så plötsligt så är man ändå där och är ytterst ansvarig för ett relativt stort företag där det är ganska många människor som har sin inkomst från det här företaget. Någonstans där så behöver man också säga att okej, men jag har ansvar och jag har makt och det behöver jag ta ansvar för.
Just det. Alltså det är lite kul, alltså det är lite grann av vad jag har gjort också, fast i väldigt mycket mindre skala då såklart. Men det är fortfarande där att skapa. Så tänk på det nu, just det här, att skapa, det är någonting som jag brukar säga också, att jag gjorde någonting som jag själv ville lyssna på som inte fanns, och det är en enorm tjusning i det, det är en fantastisk resa och det är ett fantastiskt projekt att sitta och hålla på med, så jag kan ju verkligen tänka mig hur det då är att göra när man skalar upp det, att det är en jävla resa.
Det var som Einar Örn i Sugar Cube, så my, eller han sa såhär, our main influence is listening to the radio, then we know what we don't want to sound like.
Ja, det är fan sant. Det ska jag börja köra med också. Har du haft några så här typ ledstjärnor eller förebilder inom företagsvärlden?
Ja, men vi försöker ju läsa ganska mycket och titta på saker som vi tycker är intressanta. Kanske inte sådär personer egentligen, men vi plockade upp för några år sedan något som heter Netflix Culture Deck, som på något sätt revolutionerade hur man ser på värderingar och ja, men personalhandbok och sådär. Och försökte liksom verkligen ta det till vår kontext, jobba igenom det här och så lansera det. Så det är, där, det är basen till det som vi kallar liksom våra värderingar vi värderar.
Mm.
Och vad de ska liksom mynna ut i, det är ja, men hur är det att vara en grym kollega? För det är det som till slut kommer att vara allra viktigast för att du ska tycka det är roligt att gå till jobbet, det är att ha grymma kollegor som kan göra riktigt bra jobb ihop med.
Mm.
Så det är en sån sak. Sen så har vi också vår nyaste sak som vi jobbar med här var Scrum. Så vi läste en bok om Scrum som egentligen handlar ganska mycket om hur man jobbar med projekt. Så man går ifrån en långsiktig planering, lång detaljerad planering, det gör man inte, utan man jobbar teambaserat och hela teamet tar ansvar. Och så sätter man liksom, ja men det här är syftet med teamet och här är den stora leveransen. Och sen så gör man en lista över vad man tänker är saker man behöver göra för att ta sig dit. Och sen så är man också medveten om att okej, under resans gång så kommer vissa av de här sakerna, de kommer inte vara lika relevanta längre. Och vi kommer att komma med nya idéer som vi ser är viktigare. Och sen så tar man och gör färdigt de som tillför mest värde först. Mm. Och så organiserar man det i sprint som är en eller två veckor. Och så rullar man på det där hela tiden med dagliga avstämningar i teamet.
Så ni är väldigt proaktiva och väldigt aktiva med att håller ögonen, eller liksom att ni är måna om att förfina processerna hela tiden, både de kreativa och de liksom praktiska implementerande processerna i det dagliga arbetet, men även liksom för trivsel och hur man ska ta tillvara på dynamiken i grupper och hos personalen också. Det är en stor grej liksom.
Ja, absolut, och vi går ifrån att ha varit ganska mycket mer så här processinriktade till att verkligen fokusera på och förstå okej, teamarbete värdet. För det är ju ganska svårt och individuell prestation. Det kräver ju ganska mycket för att höja den 10%. Men om det är saker som inte funkar i ett samarbete i ett team och man får bort dem, då kan man rätt dubbla teams effektivitet eller bra arbete de får gjort. Så där jobbar vi supermycket på att liksom skapa den här gemensamma förståelsen av vad är det som är bra för Iceberg, så att man liksom jobbar med det som ledstjärna snarare än vad är det som är bra för min avdelning eller vad är det som står på min så här jobbbeskrivning.
Mm. Men det här att vara ansvarstagande och det här ansvarsfullt företagande, är det någonting du har fått med dig lite grann ifrån barns ben? Eller liksom när kommer, hur tidigt kommer det? För jag menar, det är också så här, om jag skulle på något sätt försöka skjuta ner dig så tänker man ju att det låter ju inte som när du hade The Million Dollar Project och skulle bli miljonär utan att göra. Det låter ju inte som en drömchef. Så någonstans längs med vägen så ändrar du dig. Eller vad man ska säga. Alltså att...
Ja, nej, men det har också med, jag aldrig, eller aldrig tidigare, men det var också en process för mig att börja se mig själv som chef eller ledare. Jag har alltid haft en idealbild av att jag är en slags rådgivare nära en chef. Men det handlar väl också, tror jag, i ganska hög utsträckning om att ta ansvar för maktstrukturer. För det är något jag tycker kanske... Jag tycker väldigt många saker är bra i svensk företagskultur. Men någonting som ibland slarvas med, det är verkligen att som chef faktiskt också ta ansvar för den makt man har. Det kan gälla både i chefsrelation men också hemma med sina barn. Liksom. Vissa saker kan man inte abdikera ifrån, de behöver man ta ansvar för. Att man har en viss makt.
Det är någonting som jag kan tänka också på. Att det är många som vill vara chefer, men det är väldigt få som vill ta ansvar. Liksom. De vill ha lönen och den flashiga titeln. Men när det väl börjar blåsa. Det är lätt att vara chef i medvind. Liksom, när allting bara går bra. Liksom. Mm. Men så fort det börjar storma lite åt fel håll. Och det fort det börjar hända saker. Då är det inte lika kul längre.
Men allt går aldrig bra. Så länge.
Nej.
Så fort man tänker att man har lagt klart pusslet, då är det något som man behöver jobba med. Nej, men det är väl en del av det. Vad var frågan igen?
Vad var frågan? det ansvarsfulla företaget.
Ah, just
liksom,
det.
Hur du har, om det har kommit med åren, liksom, någon mognadsfråga kanske också.
Ja, men det tänker jag absolut. Det finns, det är många saker jag har förstått under den här resan. En är ju att jag har alltid haft sådär genom skolan och så väldigt lätt för mig. Mycket potential. Och när man har mycket potential, då är det väldigt lätt att leva på sin potential. Mm. Ja, jag hade kunnat göra det bra om jag hade orkat anstränga mig för det. Mm. Men på någonstans så blir det också ett ansvarstagande för att förstå att okej, potential är helt meningslöst. Och ska man nå någon typ av resultat, dels behöver man ju en hel del tur. Men sen så får man också verkligen lägga ner arbete och göra det ganska sådär enkelriktat. När man väl hittar någonting som man tror funkar, då får man fortsätta göra det ett tag, fast man får en massa andra roliga nya idéer. Mm. För annars hinner det liksom inte få fäste, man hinner inte få något momentum i någonting. Så det är en del av en mognadsprocess. Och sen så är vår resa till att bli ett företag som tar ett större ansvar. För vi har ju ingen sådär aktivist kärlek till aktivism i början, eller som grunden till att vi har startat det här. Men sen så har ju syftena vuxit på oss väldigt tydligt. Och vårt första syfte, det fick vi när vi väl kom ut med produkter som gjorde att man inte halkar på vintern, så fick vi sån fantastisk återkoppling från människor som kunde vara ute och känna sig fria och säkra.
Mm.
Och där föddes ju ett väldigt tydligt syfte som blev att inspirera och möjliggöra för människor att ta sig ut.
Mm. Ja, men det blir ju så när man märker att folk, att man inte bara skapar i tomrum, utan att folk verkligen gillar, uppskattar det man gör. Då får man ju en boost och man ökar kanske ens ansvarskänsla. Liksom.
Ja, absolut. Då får man ju någonting som också kan driva en framåt när det är lite tungt. Men det blir just den där, det var verkligen någonting att känna att men det här gör en skillnad i människors liv på riktigt. Det var ganska skruvat till att börja med. Och sen så är den andra stora saken, för det är, skor är ju supersvårt att göra ur ett miljöperspektiv. Det är ju smutsigt. Och sen så är ju också ett stort problem och en anledning till att det inte finns så där jättemånga skomärken, det är att minimikvantiteter är väldigt höga.
Just det.
Så när vi började så fick vi ju verkligen på nåder producera i olika fabriker. Och det var ju en ganska lång process. Och det var ju först kanske för 7-8 år sedan som vi blev en intressant affär för fabriker. Och sen så har man nästa skede, där har man materialleverantörer. Och där är det ännu svårare, för att det krävs ännu större kvantiteter för att byta från standardmaterial till mer hållbara material.
Det är en förklaring till att det inte finns. Jag satt och tänkte igår, tror jag, på inför den här intervjun, så det finns ju inte jättemånga. Det är typ ni och Salming, kommer jag tänka på. Det är typ de enda svenska, skandinaviska, liksom, vad ska man säga, löp trails. Eller nu vet jag, Salming kanske fortfarande inte gör, de kanske kör inne skor nu bara. Jag vet inte riktigt om de fortfarande gör
löp. Nej, det har jag dålig koll på också. De har ju...
Men annars, det finns inte särskilt många, om man inte räknar så här Karo och Lejon kanske, men jag vet inte hur.
Nej, precis. Nej, men det är ju svårt. Det finns väl eventuellt Bagheera och VJ som är lite mindre spelare, och någon av dem är väl kanske också mer som ett in-house label i funktion. Nej, men annars så är det ju det krävs stora volymer och på våra fabriker så är vi, ja, men som mest så är vi kanske 20% av deras omsättning, och som minst är vi någon procent. Och då lyssnar de kanske inte jättemycket till exakt vad vi vill att de ska göra. Men sen så har det också, det är den andra saken som växer där, att man ser, okej, även om vi inte är aktivister, så rent logiskt så ser man att det är en planet vi bor på. Och då måste liksom ett företags aktiviteter hålla sig inom gränserna för vad samhället klarar av. Och samhället måste hålla sig inom gränserna för vad planeten klarar av. Och där är vi ju inte. Det är den bäst att titta där på är ju nästan den här Earth Overshoot Day, när man har förbrukat de resurserna som jorden kan regenerera. Och förra året så var ju den på global nivå 1 augusti tror jag det var.
Och i Sverige så var det väl
i Sverige var det 2 veckor sedan, någon gång i slutet av mars.
Vi klarar inte ens Q1 liksom.
Nej. Och där finns ju någonting som... Det funkar ju inte. Det är för ologiskt att vi ska kunna fortsätta så. Att vi liksom ska köra sms-lån 3/4 av året.
Mm.
Så där behöver man ju agera. Även om man inte i grunden är en aktivist. För att det är nödvändigt att agera.
Det där kommer vi också återkomma till. Innan jag släpper dig vidare till mot det målet. Så David och löpning. Hur har liksom ditt förhållande till så här löpning varit under de senaste åren?
Under de senaste åren har jag tyckt det varit roligare och roligare.
Ja, men är du liksom du är ingen löpare som barnspel? Liksom?
Nej, det är jag inte. Jag har alltid tyckt det var fruktansvärt tråkigt att springa. När jag var liten tyckte jag det var jättetråkigt att springa. Det var ju kanske en del av barmarksträningen när man åkte vidare och sådär. När man tränar fotboll så var det alltid de allra tråkigaste passen när man skulle ut och springa. Så nej, det var inte med så mycket glädje.
Nej. Men vad har hänt? Jag är lite nyfiken på dina tankar kring, för det har ju varit under de snart 10 år eller någonting, liksom någon slags nygammal löparboom eller vad man ska säga, och det har hänt väldigt mycket inom dig, så att, eller inom den boomen. Så jag tänkte bara höra dina tankar kring den och ditt perspektiv på hur löpningarna utvecklas, kanske då från ett svenskt perspektiv, för att göra det lite enklare liksom. Har du några tankar kring det? Är det några särskilda milstolpar du tycker liksom har varit viktiga för vad har hänt? Liksom?
Milstolpar vet jag inte riktigt, men det man kan se, för vi tittar ju på i vår grundanalys, tittar vi på är vi relevanta framåt också? Och då ser vi att globalt och i Sverige så finns det ju en stark hälsotrend. Den är ojämnt fördelad. Här finns ju liksom en socioekonomisk aspekt som är ännu starkare i andra länder än här. Och några som rör på sig ultra mycket, som verkligen är multiaktiva, och några som inte rör på sig alls. Men generellt sett så finns det en stark hälsotrend. Så där är ju första relevansdelen. Löpning är en stor del av den trenden. Och sen just på foten och kroppen ändras inte jättemycket biomekaniskt. Så vad som är en fungerande och bra löpsko nu, det kommer i ganska hög utsträckning att fortsätta vara så. Så där ligger ju liksom grunddelen i vad som kommer att fortsätta vara detsamma i det här. Sen så kan vi ju se under den här perioden, och det finns ju en hel del statistik på det också, att ja, men löpning fortsätter öka, så ser man ju också att okay, de snabbaste löparna, det är inte lika många snabba löpare längre, så det blir mer av en breddsport. Det är många fler unga kvinnor som springer. Sen så ser man ju också att på senare år så är det en tydlig nedgång i traditionella asfaltslopp. Och en stor uppgång i olika typer av upplevelselopp. Det finns ju dels de som drar mer mot color runs och olika typer av fun runs och hinderbanelopp och sådär. Men också väldigt mycket mer trail. Och det är ju, tycker vi är toppenroligt. För det är väl det personligen också så här, som har gjort att jag tycker löpning är roligt. Jag tycker fortfarande att asfaltlöpning är ganska tråkigt. Men att springa fin teknisk stig i skogen, det är ju som att...
Det är en dans.
Ja, det är ju nästan som att åka off-pist. Så det är, ja. Och den finns där hela tiden utan att snön tar slut.
Ja.
Så det tycker vi är roligt. Sen ser vi också, vi kör ju, Icebike står ju på 3 ben egentligen. En är ju produkterna och vad de gör och möjliggör. Sen så är en annan vårt hållbarhetsarbete. Och sen är ju den tredje delen, det är ju grejer vi gillar att göra som vi tycker är för roliga för att inte bjuda in andra till att vara med på. Så där är ju den, här är ju löpningen jättefin, men kanske ännu lite vassare är löpningen på klipporna precis längs havet tycker jag. Det är ju fantastiskt. Mm. Så där hade vi Min mamma, hon bor i Onsala nu, så jag var ute och sprang där på klipporna med, och så har vi utvecklat en gummiblandning för det. Och jag kände att men det här är ju, det här måste vi verkligen göra någonting med. Så jag kom in till Jonas som är vår event manager och bara, vi måste få tyskarna. Han sa okej. Var ganska tätt in på den här Hassan-sketchen också, så han sa, ut och löpa på klipporna. Så det var ju, och då hade han varit och seglat i Bohuslän och varit sprungit på Bohusmalmen och så. Så det blev liksom upprinnelsen till
Iceberg Experience.
Ja, precis. Mm. Så det är lite så, saker som vi gillar att göra är för grymma för att inte dela med sig av.
10 000 tyska löpare.
Ja, precis. I split shorts.
I split shorts, precis. Men nu tillbaka till Iceberg då. Från The Million Dollar Project till Iceberg. Vad var visionen när ni... För de här dynamiska dubbarna, den här annonsen, det blev på något sätt det riktiga sparken i röven för, och startskottet för Iceberg då.
Då hade vi redan bestämt att vi skulle starta, men det var det som gav en liten extra unik del i det. Och det var ju också den som gjorde att vi redan första mässan vi ställde ut så vann vi Outer World för bästa innovation inom footwear. Så det blev som en flygande start med det.
Men dynamisk dubb, vad är det för hittepå?
Visst låter det grymt.
Ja, precis.
Ja, men grunden i den greppteknologin, den har ju tre delar. Och en är ju den dynamiska dubben. Det är att den här dubben kan röra sig lite in och ut i sulan. Det är inte så att den helt sjunker in så att den inte repar ett golv. Men i grunden så är den ute. Den greppar is. Och springer du på asfalt eller sten så trycks den in en liten bit i sulan så att den inte blir stum och hal på hårda underlag. Så det är det som gör att man med bug grip-teknologin kallar vi det, kan springa på allt ifrån torr asfalt till ren is. Så gör det så, gör allround-greppet så extremt bra. Och det är det som är, det borde vara största tillgång och utmaning, för när man väl testar det där på is, då de flesta är, det blir verkligen som en uppenbarelse. De bara, det här är ju helt sjukt. Man kan ju springa på is och stå där, jag känner till det. Men å andra sidan så går det inte att riktigt förmedla den upplevelsen utan att man har fått testa det. Så på de marknaderna där vi har skapat momentum, där får vi en väldigt stark rekommendationseffekt. Ja, men vänner pratar med sina vänner. Man vill inte att ens föräldrar ska halka, så det sprider sig väldigt bra. Men det är svårt att få igång det där första spinnet på stora marknader som Tyskland och USA.
Mm. Ja, men det, för det är ju verkligen... Nu har jag haft Iceberg School vintertid i 2-3 vintrar. Och det är liksom... I början då... Men jag kände in det liksom. Jag tog lite försiktigt i början bara för att så här, testa gränserna. Men det är ju verkligen... Det är ju precis som du säger. Det är ju en overklig känsla. Man springer på liksom... Man kan ju springa på som en frusen bäck. Där det liksom... Ja, man har runnit mycket vatten. Och så nu är det frusit på. Och så nu är det typ 5-10 minus. Så att det liksom... Det är bara svallis. Och det är bara att kubba på liksom. Mm. Det är en otrolig känsla faktiskt.
Ja, men det blir den där att istället för att undvika isfläppet så springer man och letar efter dem.
Exakt,
så.
Exakt. Mm. Men så såg ni lite grann som att här finns ett tomrum som ni ville fylla med ert nya företag?
Nej, det var ingen så stor masterplan egentligen. Vi såg väl att det här är ingen annan som gör. Så på det sättet såg vi ett tomrum. Men vi hade ju ingen riktig koll på hur stort det skulle bli. Vi var ju också i... diskussion med något stort svenskt outdoor-märke och göra liksom deras springskor, men då var deras bedömning att ja, men marknaden för det där worldwide är 1500 par liksom. Så vi hade ingen aning. Ofta så efterhandskonstruerar man ju en hel del, men vi visste inte vad det skulle ge och vad det inte skulle ge. Så det har blivit bra.
Mm. Den här kontakten med dialogen med målgruppen, liksom, har ni anpassat er efter målgrupper eller har det varit tvärtom? Liksom, har ni, jag vet inte hur jag ska säga, liksom samspelet med Icebergs målgrupp? För ni har väl lite olika målgrupper idag?
Vi har väldigt olika målgrupper och jag kan ju tycka att det finns något, det gör det ju svårare att göra ett varumärkesbyggande, men det finns också något genuint fint i det som vi inte vill lämna och bara nischa in på någon, utan vi är verkligen hela världen från från världselit i orientering och skyrunning till ja, men, den 95-åriga lilla tanten som inte vågar gå till brevlådan utan att ha våra skor när det är vinter ute. Och de har ju alla i grunden den där samma upplevelse av det här, ja, men, det här greppet möjliggör för mig att skapa frihet och göra det. I vissa fall kan det vara också prestation att springa så snabbt som möjligt. Mm. Men i andra fall är det ju det där att inte känna att man är instängd och fångar sitt eget hem när det är halt. Så det är väldigt brett.
Vilken roll har haft liksom klimatet, vädret och geografin på Iceberg? Nu sitter vi i Sverige i Göteborg. Liksom. Vad, den, dess betydelse för liksom, hur mycket av det har gått in i Icebergs DNA? Så att säga.
Vi sitter ju faktiskt inte mitt i där vi är som starkast. Det är ganska intressant. Vi hade ju den senaste fotograferingen vi gjorde nu, gjorde vi uppe i friluftsbyn.
Med Jakob, fotograf Jakob.
Ja, ah, precis. Och och då var ju, där är ju verkligen mitt i, ja, men från Mälardalen uppåt så är det ju icebergland på ett helt annat sätt än här. Och Norrlandskusten är ju verkligen, ja, men där är det ju skyltar utanför kyrkorna. Gå inte in med dina icebergs här, tack. Och sådär. Och det var ju flera i vår personal som sa att ja, nu förstår jag för första gången vad som är grejen. Och det är ju ganska intressant och spännande. Så för oss så har ju det som är den största delen av vår business som fortfarande är dubbar på is. Där har ju geografi och väder en väldigt stor betydelse. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här medvetenheten om miljöpåverkan, både hos dig som person och dig som vd, liksom företagsledare. När uppstod den liksom, och hur?
Det har ju varit en ständigt liksom växande känsla av det börjar bli mer och mer akut. Så det är svårt att sätta så här exakt startpunkt.
Jo. Nej, men för just att det var väl inte riktigt on top of mind.
Nej.
På typ 90-talet liksom.
Nej, absolut inte. Men man kan väl säga att där när vi började både kunna jobba med det och jobba mer strukturerat med det, det var för 6 år sedan ungefär. Och då gjorde vi ett program tillsammans med, det finns några som heter Peak Innovation som har ett, de har ett uppdrag.
Östersundbaserat.
Ja, precis. Ett uppdrag att utveckla autobranschen, nationellt uppdrag i Sverige. Och med några andra företag. Och då satte vi liksom det från grunden. Sen dess så har vi liksom alltid med hållbarhet som en integrerad del i hur vi jobbar genom hela företaget. Sen behöver man ju höja saker ibland. Och sen dess har det ju varit ett, ja, men en lång resa till att börja med, så tar det några gånger innan man får leverantörerna med på tåget.
För det var just för att ni är så små också.
Ja, men det var just i den vändan som vi började bli tillräckligt stora för att, okay, för att vi skulle vara en intressant affär för dem. Och sen så vill ju många där också göra bra, men hållbarhet är ju också väldigt komplext. Så man måste ju förstå vad det är man ska göra, vad som är viktigast att göra. Mm. Och det jobbar vi ju fortfarande med. Men där så har vi liksom gjort hela den här, eller hela, men vi har verkligen metodiskt jobbat igenom våra produkter. Och istället för att göra så här specialprojekt där allt är återvunnet till exempel, så har vi försökt titta på vad är det vi gör mest påverkan på. Ja, men det är ju de materialen vi använder mest. Så då har vi försökt börja med att byta de materialen vi använder mest. Så det kanske har varit uppdateringar på våra storsäljare som ser samma ut från år till år. Fast man byter textilmaterialet från en vanlig polyester till en återvunnen polyester. Och infärgningsmetoden till så här solution dye som är en låg påverkans infärgningsmetod. Så göra de typen av saker som egentligen inte syns men som är det arbetet som räknas i botten. Och nu har vi kommit en bra bit på vägen, så vi kommer nu till hösten 19 och lanserar någonting som heter A Better Choice. Där vi liksom har satt, ja, men det finns 5 huvudsakliga beståndsdelar i skorna som man behöver jobba igenom. Och så ser vi att okej, har man en viss andel återvunnet eller bättre miljömaterial på dem, då skårar vi i vårt eget system A Better Choice. Då. Mm. Och vi hade mycket hellre anslutit oss till ett existerande system. Men problemet är att det finns inte. Och den generella nivån på kunskap om hur smutsigt det är att göra skor egentligen, den finns inte heller. Men och det blir liksom otransparent när man tittar på 2 skor på väggen. Och vi vet att på den skor har man inte gjort någonting. Och på vår skor har vi gjort, ja, men 4-5 olika viktiga saker. Då vill man inte att det bara ska bli platt för konsumenten, utan man vill ge dem möjligheten att göra ett bättre val.
Men det är lite intressant, för om man ska prata om skobranschen, dels skobranschen inom, alltså outdoor sport löpskor inom outdoor, och även om man jämför outdoor och vanligt mode. Liksom för inom outdoor-konfektion, liksom kläder, då har ju ändå, ja, så här Blue Sign och massa så här hållbarhetsmärkningar. Och där har ju det varit ett, liksom ett begrepp i hyfsat lång tid ändå i alla fall. Men inte i skobranschen alls på samma vis.
Nej, vi använder ju Blue Sign-certifierade material, och då är det ju själva textilmaterialet det handlar om. Sen så använder vi ju också, det är ju också som outdoor-kläder använder, vi använder Leather Working Group som är en, ja, men det handlar om att det är ganska, att man också där har bra processer, använder så lite kemikalier som möjligt. Så där. Men Blue Sign har ju haft ett skoprojekt i, de har ju i alla fall pratat om det i 3 eller 4 år. Mm. Men de har liksom, det är så pass svårt, de har inte gått i mål med att kunna göra samma sak med skor, för det är så många olika komponenter som de kan göra med textilier. Mm. Men vi står liksom långt fram i kön för att säga okej, när ni vill dra igång Blue Sign för skor så vill vi vara med. Mm. För det, om man ska titta på vad som gör mest påverkan i, om man tar klimatfrågan till exempel, som vi har valt som en sak för att liksom lägga extra fokus på toppen av det andra vi gör. Mm. Så om man tittar på vad är det som vi kan göra för att påverka klimatpåverkan i produktion och produkter, så finns det 3 saker som man kan byta material. Och det, om man byter alla material till återvunnet så här, då kanske man kan nå 15% reduktion. Men sen så ligger de stora möjligheterna i och ha högre energieffektivitet och byta till förnybara källor i det som kallas för första och andra steget av leverantörer. Mm. Så det är där vi behöver fokusera. Och en sak som Blue Sign gör, det är att de tittar på energieffektivitet. Mm. Så skulle man kunna få in det i skofabrikerna skulle det vara otroligt mycket vunnet. Det blir inte något man kan flagga jättemycket med, men det skulle vara en stor hjälp.
Men varför liksom, hur går snacket mellan märken då? Liksom... Är det lite så att folk är lite i hemlighet, så är de kanske lite glada över att de inte behöver, att det är lite skönt att hetsen, pressen inte har nått den här branschen än liksom.
Jo, så är det absolut, och där där ser vi vårt jobb och blir typ en insideraktivist.
Mm.
Och bli lite obekväm.
Och vara lite så här trailblazers.
Ja, de precis. Som... Mm. Och whistleblower. Mm. Om man nu ska snacka mycket engelska. men vi har ju två observationer nu. Vi lanserade ju på ISPO som var i januari att vi skulle ha den här bli klimatpositiva till 2020. Då var jag också på en paneldiskussion, för vi har gjort ett, vi var med och försökte göra ett Open Innovation-projekt tillsammans med ISPO som handlar om att göra the most sustainable trail running shoe at the moment. Och sen liksom loopa det, men liksom bjuda in andra och vara med och göra det tillsammans. Så att,
men gjorde du väl med sig dina fit?
Ja, ah, precis, precis. Men de var ju med. Vi har, än så länge så har vi bara gjort den första delen, ja, som är en marknadsundersökning.
Mm.
Men då satt jag ju med några andra där, och då var ju temat, då var det här, men det här är jättesvårt, och vi har börjat se till att vi har ett PVC-fritt kontor. Och då blev man lite såhär, det är väl i och för sig bra, men... Och det är också den där, det är hela den biten som handlar om att när vi startade med det här arbetet på ett liksom strukturerat sätt, då trodde vi att alla andra var långt före. Men det märkte vi snabbt att det var de inte alls. Och det är ju ganska deppigt egentligen. Men där försöker vi, de fabrikerna vi är, så ställer vi generellt sett de högsta kraven. Men vi är också väldigt öppna med att dela och försöka erbjuda andra och ansluta sig till våra krav. Mm. Och det börjar också hända på några fabriker nu.
Mm. Det handlar inte om att ni liksom vill, men det här är vår grej och ingen annan får liksom använda er unique selling point här liksom, utan ni delar gärna med då, bjuder in liksom flera till.
Absolut, det är hela poängen med hållbarhetsarbetet. Det är fint att vi går först, men det är, vi tjänar ju alla på att alla så snabbt som möjligt ställer om till så hållbart som möjligt.
Som det står på din t-shirt, when the ice has melted, the show is over.
Så det är ju lite så, och då kommer vi alla att drabbas. Det hjälper ju inte om vi har varit lite duktigare än alla andra. Och det är också det som är ingången i hur vi tänker kring det här att vi har blivit klimatpositiva. Dels så är, det har ju tre delar. Det är ju mäta, minska utsläpp och sen göra kompensation av det som är kvar.
Mm.
För det är så pass billigt så det är inga problem att inte göra något av att reducera och liksom göra offsetting på resten. Så det är väldigt viktigt. Men sen också att man bara lägger det liksom ovanpå allt det andra man gör med att minska negativ påverkan av produktion.
Vad innebär det kort förklarat att vara klimatpositiv?
Det innebär att man då först mäter vad man har för utsläpp, och sen så ser man hur man kan minska dem, och sen det som är kvar, då gör man en kompensation av det, och då är det ju någon annanstans som gör motsvarande reduktioner av utsläpp. Och det kan ju handla om att man ersätter kolkraft med vindkraft, eller det projektet som vi har tagit så här offsetting i, då pratar man om koldioxidekvivalenter, för det finns ju andra klimatgaser. Så det här projektet vi har tagit koldioxidekvivalenter i, det är ett projekt där de har haft, det är någon sorts stärkelsefabrik där de bara pumpat ut det som kommer från fabriken i stora dammar som har, där det har kommit massa metangas ifrån.
Mm.
Och det är en mycket starkare klimatgas än vad koldioxid är. Så då är det egentligen en rening av det där man, jag tror att det handlar om att man också täcker de här dammarna så att man kan använda den gasen som blir, men också rena vattnet.
Just.
Så det finns några andra sådana här hållbarhets- eller världsmål i de Sustainable Development Goals som också det här projektet träffar då. Och så just istället, om man kompenserar lika mycket som man släpper ut, så är man neutral. Kompenserar man mer då, så är man positiv. Det är ju logiken i det där. Mm.
Och ni är då det första outdoor-sko-märket i världen. Som är klimatet.
Det här var inte heller någon så här stor uttänkt plan direkt. Det var ju mer så att när vi började den här resan så började den hade ju två delar. Vi bestämde oss i slutet av sommaren och det var ju den förra sommaren en extra push att okej. Okay, det här vi gör mycket hållbarhetsarbete, men det måste gå att sätta någon typ av turbo på det. Och då var ju turbon, det var ju att säga att okej, vi ska bli klimatpositiva till 2020. Och det beslutet fattade vi i slutet av förra sommaren då. Och det var väldigt intressant, när man gör ett så tydligt statement internt och säger det här ska vi bli, då blir det så att då flyttar man hållbarhetsfrågan från att det är några som jobbar med hållbarhet, för det är lätt att man landar där, de är ofta på produktsidan, till att alla äger frågan. Så vår CFO börjar bli väldigt nervös. Kommer vi verkligen att klara det? Och även de på marknadskommunikationssidan. Så då börjar vi gräva, kolla. Det har ju två delar. Vi behövde också mycket snabbare få fram en riktig livscykelanalys för att se vad avtrycket blev. Och sen så behövde vi då titta på vad kostar det egentligen att kompensera. Och då grävde vi vår CFO förbi några av de första, de som är mest högprofilerade för kompensation, och hittade det som är FNs sida där man liksom går direkt på projekten utan några mellanhänder.
Ja, för just här skulle ju liksom cyniken i mig vakna till och tänka att här måste vara så lätt att bli lite kapad av så här greenwash, alltså så här initiativ som man säger, ja det här låter bra, så här klimatkompensera för att så att säga dämpa mitt dåliga samvete över flygresor och så vidare. Så ja, men jag har köpt regnskog här, eller jag har så här räddat det här och det här. Och att det måste ju vara viktigt, men då de projekt ni går på, de program som ni använder er av är liksom på något sätt certifierade och det ligger under något slags paraply här liksom.
Ja, precis. Det är ju FNs system, det som kallas för Certified Emission Reductions, och sen heter deras system CDM. Så den delen av systemet är ju ganska robust. Mm. Men den andra delen av det där du pratar om, den är ju att okej, nu klimatkompenserar jag. Så nu är det fine att fortsätta flyga. Det är det ju inte.
Nej.
Eller nu klimatkompenserar vi som företag. Då kan vi köra på liksom. Då behöver vi inte göra några mer minskningar av våra utsläpp. För de totala utsläppsnivåerna måste ju ner. Mm. Sen så blir det ju... Så den delen måste man fortfarande göra. Har man gjort det? Och den stora fördelen med det här Climate Neutral Now för företag, den är att där committar man också till att rapportera det här offentligt och följa vissa principer för hur man...
Det måste vara transparens liksom.
Ja, precis. Mm. Och transparens finns ju inte alls nu. Det är ju ett av de stora problemen. Företag pratar om att vi gör det här projektet med ull som är från Kalifornien. Första året gjorde vi en beanie. Nu gör vi en beanie och en halsduk. Okej, men resten av businessen då? Mm. Och man pratar också om att man klimatkompenserar sitt kontor och kanske sina resor. Men det där är ju, man säger inte att gissningsvis så är det där kanske max 10% av totalen. Och så säger man, så frågar man okej, hur mycket är utsläppen då? Ja, men det vet vi inte exakt. Men där har vi fattat ett väldigt tydligt beslut att okej, vi vet inte exakt vad våra utsläpp är. Men vi vet ju att det finns utsläpp. Mm. Så därför är det bättre att vara tydlig med att vi vet inte exakt. Men det här är vår uppskattning. Och vi offsätter den då. Mm. Och så får vi jobba på för fina metoder och dela information. Nu finns ju ingen möjlighet för oss att veta om 11,5 kilo per par skor, om det är bra eller dåligt. För det finns ingen tillgänglig information.
Nej.
Så att man delar det där kan benchmark också. Och driva varandra till att bli bättre.
Men det känns kanske som det är en tidsfråga innan det där blir mer lika självklart som tillverkningsland. Liksom. Så även att det ska vara mer transparent och att det kommer vara mer... Att även slutkonsumenterna ställer fler frågor och... Att det blir en konkurrensfördel.
Men om man ska kunna ställa frågor så måste man kunna veta vad man ska ställa för frågor. Och det är där jag känner att vi kan liksom hjälpa folk och ställa rätt frågor.
Mm.
Genom att veta vad är det som är kritiskt. För i nuläget så kommer ju företag undan och säga att vi klimatkompenserar vårt kontor och våra resor och våra transporter i hög utsträckning.
Mm. Det var ju någonting som jag tänkte på när vi var ute och sprang, som jag sa till Magnus också, att fastän bara det faktum att ni har guldfotoshoots liksom, ni har sådana perfekta miljöer att plåta era skor i 5 minuter ifrån kontoret. Bara en sån sak är ju klimatsmart. Jag hörde att ni har tagit väldigt mycket av ert liksom material precis här runt nästgårds.
Ja, ja, absolut. Ja, men det är bara när vi ska göra vinterplåtningar som det är så
stabilt. Det är svårt att göra i Göteborg. Har det här förändrat personerna, den här processen, har det liksom så här, kan du märka att det har påverkat de anställda inom företaget? Är det liksom, kan du märka hur det har kanske påverkat deras sätt att leva hemma liksom?
Nu har jag inte gjort den kollen på min massa. Det var ju några som blev inspirerade och gjorde den här, för man kan ju ta den här Climate Neutral Now Pledgen privat också. Jag har inte följt upp exakt hur många som gjorde det, men jag vet att det var några stycken som gjorde det. Sen så tror jag att så här är det ju, med mer kunskap om någonting så blir det lite roligare att hålla på med det. Mm. Och då gör man mer med det. Men i privatlivet så har jag inte superbra koll. Men det man kan se är att det är också en väldigt stark faktor i som ytterligare ökar engagemang.
Mm.
Vi är ju i grunden väldigt liksom syftesdrivna.
Mm.
Men det här har ju verkligen, ja, men visat att vi menar riktigt allvar med det som har varit en del av vårt syfte, alltså att vara en ledare och katalysator i att ställa om hela branschen till att bli hållbar.
Mm.
Så det är viktigt att se att ägare, företagsledning, de lever vad man säger i sina planer på riktigt.
Mm.
Och när vi fattade beslutet från början, då hade vi ingen aning om vad det skulle kosta. Så vi satt liksom stoppen på, okej, vi kan använda hela vår vinst till det.
Mm.
För det är ingen poäng att vi liksom har en super miljöagenda och går i konkurs, och så finns de andra mycket sämre alternativen kvar att köpa, för folk kommer ju behöva skor.
Mm.
Så där satte vi stoppet, men det behövde ju inte gå alls så långt.
Men vad skulle du säga, vad har varit svårast i den här omställningen eller i det här projektet?
Men det som är svårast är att det är otroligt mycket data att hantera. Och sen så är man ju, vi har ju väldigt många olika leverantörer och långa leverantörskedjor. Så det svåraste är ju att entusiasmera leverantörerna för att rapportera in korrekt data när man ska mäta.
Mm.
Det är det svåraste. Och sen så är ju det vi kämpar med nu, det är ju att byta till hållbar el i produktionen. Så där är också, ja, det är sagt att vi är beredda att investera i att sätta upp solpaneler på taken på våra fabriker. Men
kan ni märka liksom i kontakter med tillverkare och leverantörer att ni liksom, att ni, för ni ligger ändå väldigt långt fram, att det finns leverantörer som ser det här? Jag tänker mig att de kan se det på två sätt. Antingen så bara, nu är de här jobbiga små svenskarna igen som bara tjatar. Eller så kan man tänka sig att de har den approachen att men det här skulle vi kanske kunna vrida till en fördel för oss. För att det här, om vi jobbar på den här biten, så för det är åt det hållet som trenderna går, så kan de använda det som en konkurrensfördel gentemot andra tillverkare. Att de kan locka till sig nya kunder bara för att kolla, vi har en klimatneutral tillverkningsanläggning, vi har bara förnyelsebar liksom energi och så vidare. Märker ni av det?
Alltså det har ju varit så, vi har försökt sälja in det hela vägen, och nu har vi fått första kvittorna på att det har funkat. Så nu, Sharon var i Vietnam förra veckan, och då berättade fabriken för honom att en annan av kunderna där, de har nu efterfrågat återvunnen polyester, PFC-fria impregneringar, precis det vi har bett dem att ta fram. Så då har de en vinst i det. Och sen så ligger ju i det som är det övergripande systemet för att jobba systematiskt med hållbarhet, är det som kallas HIG-index. Jag vet inte om ni känner till det. Det är ett stort, stort verktyg som några som heter Sustainable Apparel Coalition sköter. Och i grunden så var väl Nike och Patagonia och Walmart och några till med att starta det. Så det är ju stora branschspelare. Och där funkar det ju så för fabrikerna att när de har fyllt i fabriksmodulen för oss så kan ju andra varumärken också plocka upp den.
Just det.
Så att de inte behöver göra dubbelarbete. Det är ju en stor del av poängen med det. För de stora, om man inte koordinerar olika typer av audit så kan ju de få en audit om dagen.
Mm.
Och det blir ju extremt ineffektivt.
Ja.
Så att vi har fått in dem i HIG-index är också en fördel för dem.
Mm.
Nej, men allting utvecklas ju och det är liksom så här... Ja, men sliten klyscha man kan säga, men man vill liksom, ingen vill ju vara den sista försäljaren av hästar i stan när alla börjar gått över till andra transportmedel liksom. Man vill liksom så här vara, man vill vara först, om inte man är först på bollen så vill man ändå liksom märka åt vilket håll vinnarna blåser, och du vill inte, ja, men du vill så fort som möjligt vara en del av det nya liksom.
Absolut.
Och det är så man hoppas att leverantörer tänker. Och det kommer inte ske om inte det finns varumärken som är beredda att ta striden och så.
Nej, och vi har ju också en väldigt, vi vill ju ha maximal effekt, inte att vi ska vara så duktiga som möjligt. Och där finns ju den aspekten som är klart att ju mer kommersiell framgång vi får från hållbarhetsarbete och det vi har gjort med klimatpositivt, desto enklare blir det för andra att gå efter. Att vi använder den som kanske är den starkaste logiken i affärsvärlden.
Mm.
Inte kanske det som är den starkaste logiken, att man bygger värde, alltså varumärkesvärde eller affär med att göra någonting. Och om vi kan visa, så som Patagonia har gjort, att det här levererar värde för företaget, det är klart att då kommer den omställningen att gå mycket snabbare. Så på det sättet så tänker vi rakt upp och ner att vi försöker kapitalisera så mycket som möjligt på vårt hållbarhetsarbete. Istället för att hålla det något hemligt och perfekt. Utan göra det till en hävstång i att få andra att följa efter. Inte för att man ska, nödvändigtvis bara för att man ska vara god, utan för att det är bra för business. Och då finns ju den här early adapter, late adapter grejen. Och de varumärkena som kommer tidigt in i detta, de kommer ju att få positiva effekter av det. De som kommer sent in i det, de kommer att bli granskade ännu mycket hårdare. Varför kommer ni nu?
Mm.
Och till slut så är det ju så att ganska många produkter och varumärken, de är ju i rätt hög utsträckning utbytbara.
Mm.
Och är det så att man lägger två produkter och varumärken på bordet som är i sitt värdeerbjudande är ganska lika, och den ena har ett större hållbart innehåll och kanske är klimatpositiv och den andra inte har det, då försvinner ju den andra från bordet.
Mm.
Och där blir ju hållbarhet någonting som är disruptivt. Mm. Och det är ju dit vi behöver komma så snabbt som möjligt.
Ni är det skomärket med minst fotavtryck.
Ja, det är svårt att veta, ja, eftersom det är så otransparent, men det är ju verkligen det vi tror, att framförallt den kollektionen vi kommer med nu till nästa vår,
mm,
att det är de trailrunningskorna och hikingskorna som är mest hållbara av det som finns, för då har vi liksom hunnit jobba igenom alla delar av skon.
Vad tror du är anledningen till att ni var först?
Det är ju ganska lätt för oss att fatta beslut eftersom vi är arbetande delägare. Så det handlar ju bara om att det potentiellt drabbar privatekonomin då. Och då, om man har lämnat det där million dollar project approachen, utan istället värderar andra saker lika mycket som vinsten på nedersta raden.
Mm.
Då är det ganska lätt att fatta rätt beslut.
Mm.
Och rätt beslut är inte bara det som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Så det var väl det som gjorde, och sen så är vi generellt sett snabba att göra saker, faktiskt.
Och det är lätt, det är en av fördelarna med att vara ett litet mindre varumärke också.
Ja.
Ni har inte tillverkning i tre alltså flera olika delar av världen och jättestora produktionslinor och så vidare, utan det är ganska, det går snabbare att vrida på rattarna liksom.
Ja, fast ja, jag skulle nog vilja utmana lite. För okay. Andra sidan så har ju de stora företagen har ju mycket mer resurser.
Så ja, vill det är de. Klart. Och ifall Nike säger att, men vet ni vad, nu ska vi göra så här, då kommer alla tillverkare bara ge vakt och följa dem.
Så att säga. Så är det. Så det handlar ju om nedersta raden där. Mm. Alltså, jag läste förra året någon intervju med någon på Adidas som sa att men nu har vi 75% polyester. Vi hade kunnat byta till 100, eller återvunnen polyester. Vi hade kunnat byta till 100% återvunnen polyester. Men då hade marginalerna tagit en smäll.
För det var någonting, i under fall, det var någon fasen Adidas, jag såg någonting om att för ganska några månader sedan att de gick ut att ja men det var något årtal typ, så tills dess så ska si och så mycket av vår kollektion vara. Och min reaktion var ju så här, bara fasen var seg prognos. Nej, men just att de om några skulle ju kunna liksom snabba upp det, men det är just det där att det blir marginalerna minskar, delägarna kommer säga emot och då är det liksom riskkapital och hedgefonder och så vidare som de aldrig kommer få med på tåget liksom. Därför att de bara bryr sig om sista raden profiten liksom.
Ja, där finns väl öppningar för att man inom finansvärlden tittar på större värden och hållbarhet och sådär också och lägger in det som en del. Men krasst så är det ju pengar det handlar om där. Så de flesta hade ju haft råd. Mm. Det är bara det om man vill eller inte. Det är därför vi också säger att men om vi kan göra det så kan alla göra det. Mm.
Men för det, och det för oss in på nästa fråga som du kanske egentligen också redan har svarat på, men om du ska komprimera det. En fråga faktiskt som kom in ifrån en på Instagram, Arctic Jedi på Instagram. Mm-hmm. Hur ska man få fler att följa er? Och varför tror du att inte fler redan gör som ni gör?
Alltså vi försöker ju få fler att följa oss och där jobbar vi lite bakom kulisserna med andra varumärken. Och det är ju många som är väldigt positiva. Och det handlar ju också om att visa, liksom, vi delar med oss av vår resa. Är det någon som är intresserad så får de gärna, så hjälper vi dem med vad vi har lärt oss. Mm. För att också kunna göra det ganska snabbt. Sen så är det ju, handlar det ju också om individer. Mm. Och där är ju, där tar vi gärna tips. kan man väl säga. Vi jobbar ju lite med de vi har som ambassadörer för att uppmärksamma Climate Neutral Now. Mm. Och det finns en kalkylator som är bättre som heter Klimatkalkylatorn. Och sen kan man gå till Climate Neutral Now för att göra sin offsetting. Mm. Och där vi jobbar med Tove Alexandersson för att sprida det med
Marcus.
Ja, precis, och även med portionen under 10 som vi jobbar med.
Som jag ska träffa på. Superkul.
Ja.
Nu såg jag även att Emil Sergel har hur är det ens möjligt? Antar att inte görs genom klimatkompensation.
Hur var det möjligt?
Att bli klimatpositiva.
Ja, den sista delen är klimatkompensation. Mm. Absolut. Mm. För det finns, det kommer, och det är ju viktigt att liksom, när man har hierarkin i hållbarhet så är den första viktigaste delen det är ju att konsumera mindre. Mm. Och för ett företag så handlar det om att göra produkter som människor verkligen behöver. Och sen så är den andra delen, den är ju att minimera vad som händer i när man producerar dem. Mm. Och eftersom så mycket händer vid produktion, se till att de håller så länge som möjligt och att människor vill använda produkten så länge som möjligt. Mm. Genom att inte bygga in att den känns daterad efter ett år och sådär. Och sen kommer man ju till när man har tagit bort den negativa påverkan man kan göra, då kommer man ju alltid ha en bit kvar. Och det gäller ju att göra den kakan så liten som möjligt. Men sen behöver man ju kompensera om man ska nå ner till att vara neutral eller överkompensera då om man ska bli positiv.
Och här känns det som ett bra läge att faktiskt flika in att ni blev ju uppmärksammade av och kontaktade av FN.
Ja just det var det som var grejen, så jag glömde där.
Det
var ingen stor plan, men när vi gjorde hela den här kompensationen på FNs hemsida då mejlar ju de oss så här, oj, vad mycket ni köper. Det verkar som ni är det första företaget i e-sektor som gör det här. Mm. Det vill vi gärna uppmärksamma.
Och då säger man ja tack.
Ja, då det säger går man bra. Så naturligtvis ja tack.
Mm. Nej, men det, och det är ju en fantastisk, det är en väldigt fin eloge och väldigt väl värd. Liksom. Och de skulle inte, det är inte inget ont om ISPO och branschmässor, men de är ju inte riktigt, man betalar ju sig inte till några priser och awards med FN direkt. Utan ja, men de skulle inte gjort det här om inte de genuint liksom verkligen såg vad ni gjorde.
Nej, så är det ju. Absolut. Sen så är inte de en superstor kontrollorganisation. Men det finns ju en robusthet i att de har ju hela vetenskapen som bas med den internationella klimatpanelen och sådär. Och de ser ju att men det här är en bra väg att gå för att ta climate action och öka sin klimatambition.
Har ni märkt av några reaktioner i det dolda eller till er liksom direkt här, andra varumärken eller andra liksom aktörer som har så här närmat sig er efter detta?
Ja, men vi har fått en del kommentarer och frågor och sådana som uppmärksammat det från andra i branschen. Ingen som så här direkt sagt att de vill hoppa på det också, men förhoppningsvis så jobbar de väl med det på sin kammare. Men de är välkomna för att få vår hjälp och tips om de vill. Men generellt sett väldigt positiv feedback från branschen och att man ser det här som att gå ett steg före. Sen så finns ju från enskilda så är ju, där finns det en lite mixad, mest väldigt positivt, och bland de som är riktigt hållbarhetsintresserade så finns ju de som är lite mer så här strukturintresserade, och de ser ju det här som okej, det här är inte perfekt liksom och lösningen, men så här strukturellt systemmässigt så är det här ett steg i rätt riktning.
Just det. Mm.
Men sen så finns det de också som vill hitta att man gör någonting man inte är perfekt med. Och så är det ju absolut. Det är ju jättemånga saker vi har kvar att jobba med vårt hållbarhetsarbete. Så där kommer jag gå och hitta många saker.
Mm.
Men det gäller att ha en bra nivå på alla delar och en genomtänkt nivå på alla delar.
Ja, och det är inte så att ni i kommunikation eller liksom i gärning säger att ja, men så, nu är vi färdiga. Utan liksom, det här är ju ett ständigt pågående arbete, optimering och allting liksom.
Ja, absolut. Det vi ser är att det här blir liksom en nivå upp och sen så fortsätter vi jobbet från den här nivån.
Mm, mm.
Man ska sammanfatta vad som är learning så här, det är ju att egentligen att det viktigaste är inte att göra allt rätt utan att göra de viktiga sakerna rätt. Det är en sak. Mm. Och sen så har vi har fattat ett väldigt tydligt beslut att vi ska inte göra som många gör, att vi liksom driver vårt hållbarhetsarbete tystnad liksom internt tills vi är helt perfekta och sen släpper någonting. Mm. Utan vi vill börja prata om vad vi vill göra och liksom sätta, men det här är en vettig riktning, och sätta tuffa mål. Mm. Och sen vara transparenta med vad som är svårigheterna att ta sig dit för att kunna möjliggöra mer delning.
Om man ska se på er som en aktör, alltså som Icebug, hur tänker du att ni kan inspirera, så att säga, en privatperson liksom, att om man kan företaget göra det, så kan jag som privatperson göra det också. Hur ser ni på det?
Ja, men det tänker jag lite att det kan vara så. Där återigen, den portalen är ju en bra. Den är bra för att använda till det. Och sen så är ju den konkreta bryggan dit känner väl vi mer i de samarbetena och ambassadörerna vi har och sådär.
Mm.
Att de pratar om det som utifrån sin hur de gör.
Mm. Det blir och det kommer när jag intervjuade Tove, så då pratade jag om just det där, eftersom hon håller på med skidorientering, och hur det liksom, om det är så att det är en sport som typ kan försvinna inom några år. Bara för att det är så här tävlingar som ställs in och som inte kan köras längre, bara för att det finns inga garantier om att det finns tillräckligt mycket snö. Liksom. Och det kommer liksom så här bara, det blir sådana avstånd för att ta sig till de tävlingarna där det finns så här snö. Och då blir det också så påtagligt. Alltså hela den här vintersportsperspektivet på det hela, det gör ju att det är så det är ju så väldigt tydligt. Snö smälter, is smälter liksom. Och det är ett väldigt effektivt, dramaturgiskt tacksamt sätt att jobba på. Liksom, mm. Därför att det är så väldigt påtagligt. Sen så har man ju sådana saker som att det är rekordlåga grundvattennivåer just nu. Och i hela landet. Och som förra sommaren till exempel. Och att det hela tiden är värmerekord. Liksom. Det blir ju såhär, det är väldigt påtagligt allting.
Ja, nej men alla, både alla larmrapporter och all vetenskap finns ju där. Som vi vet ju.
Mm.
Sen så är ju bara... Och det är ju svårt. Vi har ett stort gap mellan vad våra intentioner är eller vad vi vet behöver göras och vad vi faktiskt gör.
Mm.
Och där behöver vi vara många som hjälps åt med hur vi bryggar det gapet.
Mm.
Och det är också så att hur mycket ansvar man har, det beror ju på hur mycket makt och inflytande och resurser man har.
Mm.
Så det är självklart att om man äger ett företag och driver ett företag, då har man mer ansvar än en influencer. Och en influencer har mer ansvar än en privatperson. Men alla behöver ta ansvar på sin nivå.
Det är som Spindelmannen, Peter Parkers farbror, morbror eller vad det är, säger att with great powers comes great responsibilities.
Ja, precis. Det finns ju en Bamse-variant på det också.
Just det. Är man stor och stark måste man också
vara snäll. Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll.
Just det.
Nej, men och där kan jag känna lite att okej, vi har pratat väldigt mycket om privat ansvar och flygande. Och sen så är det också väldigt mycket prat om att politikerna inte gör det de borde göra. Och det är ju relevant. Men jag tycker nog att företagen emellan där har kommit ganska lindrigt undan. Jag tycker att det finns ett utrymme att ta ett mycket större ansvar.
Mm. Som ni nu har visat att det går.
Ja, vi har gjort någonting i den riktningen.
Mm.
Så absolut, ja.
Har du någonting du vill tillägga?
Nej. Det var ganska mycket av det som jag tycker är intressant att prata om nu.
Mm.
Jag är generellt sett inte så där jätteintresserad av vad som hände för länge sedan. Man är väldigt mycket här och nu. Och sen så är ju såklart det som kommer från för länge sedan. Det har ju också, det är också viktigt här. Vi har pratat ganska mycket om två av delarna som är liksom kärnan i Iceberg. Och det handlar ju om produkterna och vad de möjliggör. Och sen så är den andra delen hållbarhet och att vi vill vara någon som driver på för att göra hela branschen hållbar. Sen så är den tredje delen, det är ju saker vi gillar att göra och bjuda in andra till. Och då känns det också väldigt viktigt om man ska liksom tänka vart ska Outdoor gå. Så känns det väldigt viktigt att Outdoor försöker bli mer inkluderande och inte tappar. Ja, men unga och de som inte får en bli direkt fostrad in i Outdoor som ju många blir. Men att man känner att ja, men det här verkar roligt för mig. Det här vill jag testa och då finns de möjligheten att göra det. Så det är ett väldigt medvetet val när vi har olika event. Att på Experience i Bohuslän till exempel så ska man inte behöva springa superfort och hårt. Utan vi har en löpning, en gålöpklass och en vandringsklass. Och också kanske det på många sätt det mest inkluderande vi har gjort här är det som kallas Forest Fam, som är en löpgrupp, trailgrupp som riktar sig mot kvinnor. För det finns ju många trailgrupper där män dominerar. Och då är tanken, för det fanns ett behov märkte vi i vår butik, att många som ville ge sig ut men inte riktigt visste hur man skulle börja och inte kände sig helt trygga i skogen heller. Så då är det verkligen den här känslan av att men här kan alla komma och vara välkomna, testa trail. Ja, men om man knyter ihop det så egentligen innan jag började som journalist så studerade jag ju filosofi. Det var min första bana som jag tänkte slå in på. Innan jag tänkte att okej, det kanske blir lite för... introvert och fortsätta fundera på om världen finns eller inte. Men filosofi är jag fortfarande väldigt intresserad av. Och det, om man inte har studerat eller inte läst något av ekosofin, så är det en väldigt fin
bra ingång. Tips.
Ja, absolut.
Säg igen.
Ekosofi, det är ju den skolan av filosofi som Arne Næss var med och startade i Norge på 60-talet. Den är ju väldigt, väldigt intimt förknippad med hela begreppet friluftsliv. Och basen i det här handlar ju om att naturen faktiskt har ett inneboende värde som inte är beroende av hur vi utnyttjar naturresurser, utan att naturen har ett värde i sig.
Mm. Bra tips att avrunda med, tycker jag.
Ja.
Tack för rundturen och löpningen och lunchen.
Tack så mycket. Hoppas det går bra med tåget tillbaka nu också.
Hoppas jag med. Lycka till med framtida projekt.
Tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.